With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hurry into Menards and save big money. Stock up on water softener Salt for softer skin and cleaner clothes. Diamond Crystal is the perfect choice of salt to minimize water softener tank residue. It helps your soaps and detergents clean better while increasing the life of your appliances and plumbing. Save big on Diamond Crystal products at Menards. And don't forget to check out the flyer on Menards.com for all the great deals happening now.
Save big money at Menards.
Talk about it. You may rather be choking on it today, whether you like it or not. The words come stumbling out. The next stop's where I get off.
Hej och välkomna till det 14:e avsnittet av den här podden som heter Veckans samtal. Idag tillsammans med mig, Johan Ahlberg och Fredrik Wikingsson. Ja, Fredrik är ju ena delen av duon Filip och Fredrik och är ju bland annat programledare, tv-skapare, poddare, journalist och författare. Han tillsammans med Filip slog igenom 2002 när de gjorde det så omtalade programmet Ursäkta röran på TV4 och som fick stor uppmärksamhet. Efter det har de hunnit med att göra en mängd program på Kanal 5 såsom High Chaparral, 100 höjdare, Grattis världen, Ett herrans liv, Myggan, Boston Tea Party, Vem kan slå Filip och Fredrik, Söndagsparty med Filip och Fredrik, Lite sällskap, 90 Leaks, Breaking News, Hissen, Nu gammalt, La Bamba och nu senast Ska vi göra slut. 2015 släpper de en ny dokumentärfilm som heter Trevligt folk där de följer det somaliska bandylandslaget och deras resa i och till VM i Sibirien. Och detta är något som vi kommer prata en hel del om. Under några veckor nu så kommer jag inte att släppa något avsnitt av podden och detta är på grund av att jag just nu är i Göteborg och firar jul tillsammans med familjen och under nästa vecka så kommer jag befinna mig i Paris över nyår. Efter det när jag kommer tillbaka till Stockholm så måste jag starta upp min C-uppsats som jag skriver i skolan som kommer ta en hel del tid. Men ett flertal nya gäster är redan inbokade inför 2015 så håll er uppdaterade. Om ni vill veta när nya avsnitt kommer ut eller bara kontakta mig så får ni gärna följa mig på sociala medier. Jo Ahlberg med 2 O på Twitter, Jo Ahlberg med 1 O på Instagram eller mejla mig på info@veckanssamtal.se. Nu kör vi en vignett och sedan rullar vi avsnittet med Fredrik Wikingsson.
The next stop's where I get off.
Hur mår du Fredrik?
Jag mår väl 3 plus får jag säga. Om man med plus då inte tänker att det är en stark 3 utan Aftonbladets skala 1-5 plus. Jag är ganska förkyld. Men jag tänker inte klaga för mycket på det för jag har haft en väldigt förskonad höst från sjukdomar. Både mig och barnen, vilket ju är otroligt egentligen med tanke på att folk kan bli så otroligt. Och sidosatta länge. Jag tänkt på att jag kör ju mycket bil nu och åker inte så mycket tunnelbana för att jag bor i förorten. Och jag kommer i vår att flytta till stan igen. Vi ska sälja vårt hus och ha köpt en lägenhet och då kommer jag åka med tunnelbana. Och då tänker jag att jag kanske också kommer att bli mer sjuk. Så det har jag tänkt mycket på. Men lite förkyld och jag stålsätter mig för att under 2015 bli mycket mer förkyld.
Har det någonting att göra med att du varit ute och rest en del nu? Jag vet att du nyligen kom hem från Philadelphia.
Kanske, men det är väl så här, kan man klara sig en hel höst utan att bli förkyld när det har varit så här mörkt? Jag vet inte.
Ja, kanske inte.
Nej.
Vill du berätta lite om din resa till Philadelphia?
Ja, men jag var med om något så enastående i min värld som att Bob Dylan spelade en liten konsert på 4 låtar bara för mig. Och det här var del av någon sån här YouTube-experiment, filmserie och hit och dit. Och det kan man prata mycket lite om, men det mäktiga för mig var hur stark det faktiskt blev. Det hade kunnat bli dåligt på massa olika sätt. Jag har liksom följt Dylan i nästan 25 år. Och jag har sett massa spelningar, jag har läst alla böcker, alla skivor. Alltså jag har tänkt så fruktansvärt mycket på honom, skrivit texter om honom och sådär. Alltså det kunde blivit väldigt dåligt med tanke på hur otillgänglig han kan vara, hur oskön han kan vara på scenen. Och det skulle bli ännu mer påtagligt om han hade varit oskön mot mig när jag var ensam där. Det är, om man är bland liksom 3500 andra människor och han är lite oskön, då liksom späs det där ut mellan människorna på ett sätt. Men hade han varit oskön mot mig, då hade jag ju nog känt mig ganska förkrossad. Men han var liksom sprallig, garvig och det var med hans måttmätt. Alltså. Han var liksom ingen stand-up comedian så, men det var underbart helt enkelt.
Känner du på något sätt att ni liksom integrerar med varandra?
Nej, jag ska inte överdriva det. Men det är så här, det som är, han kommer nog minnas mig. Mm. Han kommer minnas gången när han spelade en spelning för bara en snubbe. Jag tror att han tyckte om, kanske om jag ska analysera det här, bortom det jag egentligen har rätt att göra, att jag bara satt där och inte sprang fram till scenen och bad om massa selfies och autografer och sånt, utan bara jag var respektfull och tyckte att musiken var vad jag var där för och den lät fantastisk. Jag såg till att berömma hans band och jag tror jag skötte mig fan i mig där alltså, i den här stora stunden. Grace under pressure.
Men alltså, jag älskar Bruce Springsteen exempelvis. Mm. Alltså om jag skulle vara med om ett sånt ögonblick, det skulle jag skulle nog bryta ihop tror jag.
Ja.
Och jag såg filmen på det. Jag vet att du inte har sett den efteråt va?
Nej, det kommer jag aldrig göra.
Är det bara för att du vill ha minnet kvar av det eller?
Jag tror att om jag ser filmen som är gjord av det här, som många har sett och många har sagt till mig, ja den är jättefin, du borde titta på den och du ser så lycklig ut och han spelar så fint och alltihopa och sådär. Ja, och det förstår jag, det är säkert ett jättefint hantverk som de här människorna har gjort som har gjort filmen, för jag respekterar dem jättemycket. Men då blir det minnet för mig i den här filmen och då, nu är minnet ganska diffust för mig. Men det finns ändå, minnet är en känsla och det är liksom ingen bild. Minnet är en känsla och den känslan vill jag bevara och den bevarar jag inte om jag ser filmen tror jag. Men Springsteen skulle ju också vara otroligt och han skulle vara mycket han skulle ju komma ner och skaka hand med dig, han skulle snacka med dig och sådär. Och då tänker man, borde Bob Dylan ha gjort det, men han är ju inte sån. De är ju väldigt, Springsteen är ju liksom en predikant, han är ju en publikfriare av rang. Mm. Så att så på ett sätt så är liksom Dylan den optimala personen för sån här grej, för att det är så jävla otänkbart att han ska göra det. Springsteen kan ju göra det mesta liksom.
Men känner du att det gick fort, alltså själva konserten, eller känner du att det liksom drog ut på tiden?
Nej, men det kändes, det var liksom inte så att det var bara rök förbi ett blixtnedslag liksom, utan det var ändå, jag satt ändå och tänkte, nu har jag det här ögonblicket, nu kommer nästa. Det kändes liksom som att jag kunde sakta ner tiden lite grann när jag satt där.
Har du någon favoritlåt med Dylan?
Alltså jag tycker ju om när han skriver om boken för vad hans uttrycksform kan vara, och det har han gjort massa olika gånger. Men det finns en låt som heter Like a Rolling Stone som många också tycker om med honom. Det är ingen obskyr låt. Den låg tvåa på USA-listan när den kom. Men det han gjorde där var att släppa liksom en popsingel som dels var 6,5 minuter lång och då låg över 2 sidor på vinylskivan, så att DJ:erna fick spela den och fick de vända på den och spela andra halvan. Och det var ju ovanligt då. Men sen är den också fruktansvärt bra och handlar om saker som popsinglar på den tiden inte handlade om. Så att den är ju otrolig. Men jag vet inte, om man är nybörjare med Dylan och ska lyssna på en låt för att se, gillar jag honom eller inte? Då är jag inte säker på att det är den låten som får den att fastna, för den är ganska lång och den maler på och sådär. Då kanske det finns andra som...
Typ Hurricane.
Ja, den är också lång.
Ja,
den är ju tillgänglig, för den är radio-friendly på något sätt. Men den är också jävligt lång och så här böljande. Jag vet inte vad... Problemet är, jag vet liksom inte vad som är en första låt med honom. Det finns en låt som heter Girl from the North Country som han skrev när han var 20, som handlar om hans ungdomskärlek då. Och den är också fin, men den är inte till... Om jag har spelat den för folk och märker att så här, den är ett långt munspelsolo precis i början som låter jättemärkligt. Det finns nästan ingen sån där... Min första låt jag hörde med honom var en låt som heter The Times They Are Changing. Come gather round people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown. Accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are changing. Han förutspådde att hela 60-talet skulle bli en omvälvande tid, och det var vad den där låten handlade om. Och den var en väldigt bra introduktion för mig. Men det är inte säkert det är för alla heller.
Men hur blev du så besatt av Dylan då?
Nej, men jag såg en dokumentär på TV. Jag visste ingenting om honom. Jag hade aldrig hört honom. Och så var jag väl, vad kan jag ha varit då? 16-17. Så kom min farsa in och tipsade om att nu började en dokumentär om Bob Dylan på TV. Den kanske du kan kolla på. Så kollade jag på den. Och då spelade han i den. Då var hans stora hit The Times They Are Changing. Så den återkommer liksom i filmen. Och tyckte att den var stark. Och att han var väldigt karismatisk i filmen. Den här filmen heter Don't Look Back. Ligger vi på nätet säkert. Och han var så otroligt kaxig och cool i den. Så dagen efter så gick jag och köpte en skiva. Och sen, ja, sen så har jag faktiskt aldrig slutat lyssna. The next stop's where I get
off. Om du själv skulle få beskriva vem Fredrik Wikingsson är, hur skulle du beskriva dig själv då?
Det är alltid fint när man hör människor säga, när får den där frågan, så utgår de alltid från pappa. Pappa till två döttrar, gift. Men det är jag ju inte för gemene man. För gemene man är ju liksom en antingen är man med på spåret och sitter och liksom, det, är där, det finns många människor som kan se en. Eller så är man tv-skapare eller så här, som gör program för Kanal 5. Eller så skriver man lite artiklar ibland och lite böcker ibland och sådär. Men framförallt är jag väl, jag försöker väl, det är roligast jag vet tillsammans med Filip, det är att berätta saker. Antingen för varann, som i en podcast, eller för tittare eller sådär i tv-program. Så att, så här, i bästa fall en underhållande berättare.
Du förknippar ändå dig själv med ditt yrke mer än ditt privatliv.
Ja, men grejen är att det är klart att man har ju, det är ju lika starka delar av sin identitet. Men att säga att man är pappa, ja, det är ju sjukt många som är det. Så att det är ju, blir ju genast mycket vagare. För mig är det, jag vet ju vad jag är för pappa. Det är tydligt för mig vad jag känner för mina döttrar, vad jag känner för min fru och allt det som är mitt familjeliv. Men jag personligen, det kan vara det också, jag tycker alltid det är väldigt tråkigt att höra folk berätta om att de är pappa och att de är om sin familj. Jag har aldrig intresserat mig över det överhuvudtaget. När jag hör andra människor prata, och det gör väl att jag har varit extremt ovillig att prata om det. Absolut inte så att jag är svår och att mitt privatlivet är heligt och sådär. Jag kan berätta hur mycket som helst om det. Jag vet bara inte hur, jag tror att jag har lite prestationsångest när jag svarar på frågor. Och tänker, varför ska folk bry sig om det jag säger? Ska jag då säga någonting om min familj, då får jag se till att säga något helt unikt om dem. Och det tycker jag kanske inte att jag är så bra på. Sen säger jag inte heller att det jag sitter och säger om mitt yrkesliv är så jävla unikt. Men det är åtminstone, det finns åtminstone bara en Fredrik Wikingsson som gör precis det jag gör i den här mediegeggan som vi befinner oss i.
Men både du och Filip är väl ganska unika ändå? Det är väl fel att säga att ni inte är unika, för ni har ju verkligen slått igenom.
Ja, men jag har inget problem att stå för att jag tycker att mycket av det vi gör är det ingen annan som gör riktigt. Och det tycker jag är, det kan jag sitta och säga utan att jag tycker att det är så skrytigt. Det står jag för. Men det tycker jag bara inte, att det är inte lika unikt det jag gör som pappa. När jag liksom klär på strumpor eller borstar tänder eller lämnar och hämtar på skola och sånt. Det är inte så unikt. Därför så tycker jag bara att det är mindre tråkigt att lyfta fram det.
Men du är från Junisjö i alla fall. Du är från många olika ställen.
Ja, men vi flyttade svin mycket när jag var liten. Så att jag är född i Vänersborg, jag har bott i Trollhättan, jag har bott i Ånge, jag har bott i Ljungaverk, jag har bott i Otterbäcken, jag har bott i Junisjär, sen har jag bott i Stockholm för det mesta. Men jag har bott i väldigt mycket hålor. Min farsa jobbade i fabrik och så, och det var väldigt mycket, det var kristider tror jag, 75 och framåt i svensk näringsliv och industri och så att många fabriker som lades ner och han kom dit och sen så var man där några år så fick man flytta vidare. Så att vi flyttade jävligt mycket när jag var, om Philips grej med Philips uppväxt var att han hade en utvecklingsstörd syster, vilket gjorde honom intresserad av andra människor etc etc, så kanske min, det som präglade mig under min uppväxt var väl ganska mycket att vi flyttade så pass mycket att man fick vara lite kameleontig när man kom till en ny plats och försöka se hur man skulle smälta in och sådär.
Men hade du social kompetens redan då?
Jag hade nog hyfsat faktiskt. Jag var väldigt så populär när jag gick i låg- och mellanstadiet. Och allt flöt jävligt bra då. Jag spelade fotboll och bandy och det var ganska duktig på det och man kände alla i Otterbäcken, det här lilla samhället där vi bodde. Och sen så flyttade jag under sommarlovet 6:an till 7:an. Och började i 7:an då, upp till Norrland flyttade jag då. Till Junisjär. Och började då i Sveriges näst största högstadie. Alla klasser gick i så här 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.
Typ.
Och sen 8, lika många och 9. Och där var det ju, där kände jag då ingen. Och kom till en sån enorm skola. Fick glasögon ungefär samtidigt och kom, du vet, alla hamnade i puberteten, jag kom ganska sent i puberteten. Alla, det var som när man stod i närheten av en nia, när man själv gick i 7:an, då kändes det som att man stod bredvid människor i en annan generation liksom. Då tappade jag jävligt mycket swagger och liksom Jag var så jävla poppis och jag nästan med såhär, sjätte klass mått med ett ganska cool och allt flöt ganska bra. Men då kanske man också, då kan man tänka så här, fan vad jobbigt att flytta från det. Ja, men då fick man börja om från scratch och då kanske hade man blivit lite mätt och nöjd och varit lite coolast i sjuan i den här, jag vet inte. Jag tror att det är bra att riva upp rötterna ibland.
Men var du duktig i skolan också?
Jag var, ja, hyfsad. Jag var absolut, jag var inte så talangfull. Jag pluggade ganska mycket. Jag hade ganska mycket prestationsångest och sådär.
Har du fortfarande det?
Ja, gud ja. Det har jag jämt. Ja, men alla nya projekt och sådär. Dels för att man har slitit med dem. Nu har vi hållit på med en film i 18 månader som ska upp på bio i slutet på januari. Det är ju jättemycket prestationsångest med den. Man vill liksom, inte bara för ens egen skull, utan även för att de man har skildrat så länge ska känna. Vi gör en film om ett somaliskt bandylandslag. Och vi visade den filmen i fredags för de som är med i filmen. Spelarna, funktionärerna och sådär. Och ja, det var nog sämsta emot på hela året när jag stod utanför den här filmvisningssalen och de skulle titta på den. Det var hemskt.
Alltså. Är det för att du är rädd för att de inte ska gilla det eller?
Nej, men dels det. Sen är det ju så att det är speciellt att visa en film för människorna som är med i den. För de kommer tänka på saker som, det vet jag själv det. Fan vad tjock jag är i den här bilden, varför har jag på mig den där tröjan? De ser inte filmen som andra ser den. Men det jobbiga med, framförallt när man skildrar människor från andra kulturer, kan också vara att man inte kan förutse vissa reaktioner, för att de kan också komma på grund av kulturskillnader. Att man inte vet om att det finns en oskriven lag i Somalia, att man inte filmar folk som ber kanske. Du vet, vi vet ju inte sånt, så därför kan man inte vara kaxig och säga det här kommer de att älska. Utan jag var väldigt ödmjuk och spaken för det där, men det var toppen.
Jag har hört dig säga i något sammanhang att du egentligen inte skulle vilja att det skulle gå på tv, saker och ting. Att du bara vill spela in saker, men du skulle inte...
Ja, exakt. Det roliga är att spela in det, att spåna kring det och klippa det. Sen så kan man gå, så kan man kasta det i Nybroviken, as far as I'm concerned. Jag bryr mig liksom inte. Att folk, det är inte alls för att jag ska få beröm av andra som jag gör det. Eller för att bli sedd eller något sånt där. Det är inte det roliga. Däremot den här filmen, den enda skillnaden där är väl att det är ett speciellt läge i svensk, liksom, i Sverige nu. Vad gäller liksom invandring och integration och sådär. Och då tror jag att den här filmen kan vara en inspiration för människor som tycker att det vore bra att bli av med den här rädslan som vi har i Sverige för främmande kulturer och sådär. Så på så sätt, jag säger inte att den här filmen är viktig, men jag tror att det de har gjort, de här människorna som har ägnat sig åt det här projektet, är viktigt. Och kan den här filmen, vi har bara velat göra en jävla härlig feel good film, för vi vill att många ska se den. Och hade vi då gjort en introvert politisk analytisk film, då hade den hamnat på Sita i 2 veckor i Stockholm och så hade ingen sett den. Vi vill liksom att, men vi har ju velat att människor i de här hålen när jag kommer ifrån ska gå och se den här. Och det är tufft, för det är en dokumentär och så vidare. Men den här vill jag fan att folk ska se.
Men ni har väl velat göra biofilm ganska länge?
Vi har skrivit filmmanus och sånt. Det var ju det första vi gjorde när vi började umgås, jag och Filip. Vi bilade genom USA och började skriva på ett filmmanus om en gemensam kompis då, som lustigt nog är i huset där du och jag är just nu. För han är en av delägarna i det här bolaget. Och jag hade aldrig träffat honom då. Det var bara Filip som hade berättat om honom. Han var en härlig karaktär och vi började skriva på ett manus och fick pengar för det här, började skriva flera versioner av det. Det var ju ett jättedåligt manus. Men det ville vi gärna att det skulle bli av. Vi började sätta och filade på Guldbaggetal och sådär. Men vi har ju ingen kompetens överhuvudtaget i att skriva film. Och det är så jävla svårt att skriva en rolig film. Jag går och ser på bio i Sverige och ser trailers på svenska komedier och sådär. Jag är helt ointresserad av dem där när jag ser de där trailersen. Vad fan ska jag gå och se en svensk komedi för? Det ska mycket till för att den ska vara så jävla omvälvande så jag ska gå och se den.
Är den här det då? Är den omvälvande?
Nej, men det här är ju något annat. Det är liksom, det här är ju åtminstone det. Det här kan vi ju mer än att skriva drama. Att skriva ett manus här. Han kommer in i ett rum. Haha, ska det bli kul. Det kan inte vi. Så skulle vi kanske kunna lära oss det. Men det vi kan hyfsat efter de här liksom 10 åren på Kanal 5 är att försöka filma av någonting med mer eller mindre stor medverkan av mig och Filip i bild. Och få det att svänga och hitta historien i det. Och det tycker jag att vi har gjort här. Jag tycker att det här är en rolig film. Jag tycker att det finns otroligt mycket känslor. Folk, men jag, de mest hårdbarkade människorna som jag känner som har sett den här filmen, som ändå börjar gråta vid vissa tillfällen i den här. Och så att det är en känslosam och jag är väldigt glad i den här filmen. Men vad andra människor kommer att tycka, det har jag faktiskt ingen aning om.
Men förändras ditt synsätt på hur film eller TV-program ska produceras? Alltså rent att du vill förmedla någonting på en annan nivå än förr typ?
Ja, men det är en bra fråga det där. Jag tycker ju att det har vi känt länge, att vi kan nog ha dåligt självförtroende och prestationsångest på många sätt, men ibland är vi också på det klara med att vi har åkt runt i landet eller i världen, framförallt i Sverige, lyft på stenar, hittat situationer och figurer. Så när man filmar av dem känner man, det här är bättre än någonting två stycken liksom snubbar i Stockholm vid en laptop kan skriva ihop. Det här finns på riktigt. När vi åker härifrån, då pågår det här fortfarande. Och det finns en underliggande styrka i det, att det sker på riktigt. Och då har vi sagt att det där, varför skulle inte det kunna hända på bio? Varför måste det gå på tv när det är så jävla bra? Och det är inte, alltså, så att det är inte bra för att vi står och säger bra grejer, utan det som händer, att man kan skildra det. Så att på så sätt är det ju en annan sorts biofilm än det som går på bio i övrigt. För dokumentärer i Sverige är ju nästan alltid om döda gubbar. Palme, Ebbe, Afzelius. Search for Sugar Man är nästan om en död gubbe, så att säga. Och då tycker jag liksom att det här kan också finnas på bio. Men det är kanske, det är svårt att lära folk det också. Folk är ju liksom, det är svårt in i helvete med bio. Och få veta vad som folk kikar på. Se på Gentleman nu som har gått upp, som har kostat 96 miljoner. Vad fan det är. Det var 10 000 som såg första helgen. Vilket ju är, vad jag förstår, katastrofsiffror liksom. Så att jag har ingen aning, men jag tycker liksom att det svensk film borde göra mer, det är att ta lite mer såna här chanser som de tycks ha gjort nu, svensk filmindustri, med den här filmen. Okej, vi har ingen aning om vad som funkar. Gentleman kan vi liksom, det är en av Sveriges kändaste böcker, den kostar 96 miljoner. Hej, det funkar inte ändå. Hallenbåtsflyktingen går upp, Josefin Bornebusch, Jonas Karlsson, största namnen vi har i Sverige. Hej, funkar inte ändå. Det är ändå så att det är deras ögon säkra kort. Det här är ett otroligt osäkert kort. Somalier, det är liksom, svenskar har ingen relation till somalier överhuvudtaget, förutom att det är en stor invandrargrupp. Bandy, dokumentär, det är bara osäljiga ledord i hela satsningen. Men produkten är bra, tycker jag, om jag får kalla det för produkt. Och vi får se. Jag blir ganska babblig kring det här, för jag tänker så mycket på det just nu. Och det vi verkligen har sagt till varandra, vi kan liksom inte luta oss tillbaka nu för att vi tycker att det är en bra film. Vi måste ägna hela liksom januari och lanseringen åt att verkligen övertyga folk om det här. Det går inte att tjata in folk i salongerna, men det går heller inte att bara luta sig tillbaka och tänka, det här löser sig självt. För det är asvårt. Vi måste liksom tänka på hur vi ska kommunicera den här filmen när man gör intervjuer och sådär. Liksom...
Men hur stor del tror du att du och Filip är i det? Just det, liksom marknadsföringen för den?
Ja, men jag tror vi kommer ju använda alla våra kanaler. Vi har mycket följare på Instagram och Twitter och sånt där. Vi för oss ganska bra i morgonsoffer. Och får vi vara med och Skavlan, så vet ju Skavlan-redaktionen om att det inte kommer bli stentrist när vi sitter där. Och det ökar ju chansen att vi får då hamna i Skavlan. Så jag vet inte om de ser filmen innan och tänker att det här var helt värdelöst, då kanske de inte vill ha oss där. Men det som är bra med oss, om jag får säga det så, om jag pratar krasst liksom kommersiellt, är ju att jag vet själv hur det är när man bokar gäster till program. Kommer det här att svänga eller inte? Så är man osäker på det. Ska vi bjuda in den här regissören som har gjort det här? Tänk om det blir stentrist. Vi kan inte göra det. Med oss två, med reservation för att vi är mediegubbar och att folk inte vill ha hur mycket mediegubbar som helst i tv, så kommer det ändå svänga om vi sitter där. Och det gör att vi kommer att få göra ganska mycket intervjuer kring den här. Även Karin af Klimpey, som är superhyllad tv-makare liksom, och Anders Helgesson då, som inte är lika publik men som är briljant, som har varit med och regisserat. Ja, så på så sätt så är det ju viktigt att jag och Filip är med, tror jag, för vi kommer att hamna i många intervjuer och kan pusha i våra egna kanaler. Men jag tror också att i bästa fall finns det några där ute, potentiella publikbesökare, som gillar det jag och Filip gör, eller har gjort. Som tänker, somalier och band, det låter inte så mycket att hänga i julgranen. Men nu litar jag ändå på att om Filip och Fredrik säger att de är stolta över det här, då det är det nog bra. I bästa fall kan några gå in första helgen, se filmen. Och i bästa fall tycker de om den. Och twittrar, smsar, kompisar, här måste ni se den. Det var ju fantastiskt, vilken känslostorm. För att i första helgen mycket kommer att hänga på. För om den här tokstankar första helgen, då kommer den försvinna från bio ganska fort. Så funkar det ju.
Ni gör ju väldigt mycket nya saker hela tiden. Och nu inte allra minst då Ska vi ha slut som går. Som jag tycker var jättebra, eller är jättebra.
Ja, vad kul.
Hur viktigt för dig är det att liksom göra nya saker? Eller för er, dig och Filip?
Ja, men att göra nya saker... Där har heller aldrig funnits någon sån här gameplan. Man kan säga, vi började på Kanal 5. Så det första vi gjorde var en programserie som heter High Chaparral. Som ju funkade väldigt bra. Vi träffade liksom, man kallar det för liksom före detta stjärnor i Hollywood. Och ser vad som händer när lamporna släcks. Och så hänger vi med dem och ser lite tokigt. Och så ibland lite allvarligt och sådär. Det finns ju vissa tv-makare som hade kanske, nu är det här man gör. Men vi kände det när vi gjorde säsong 2. I mitten av produktionen, men nu börjar man ju kunna det här. Det blir nästan en klisché för en själv. Vi pratar om, okej, vad är boatriden den här gången? För att man kan inte bara prata, man måste ha en boatride eller en liksom cykla omkring så att det blir lite härliga bilder. Och så fort man börjar hitta liksom skelettet och formen för vad det är som gör att någonting funkar, då kan det också bli lite dött för en. Och då börjar vi genast tänka på vad man kan göra annat. Liksom. Vi är väldigt rastlösa och har nästan blivit än mer det med åren. Så att det har aldrig funnits någon strategi att göra nya saker för att det är det folk vill ha, utan det är för att vi tröttnar så jävla fort.
Men hur ser det liksom det ut när ni sätter ner och börjar spåna då?
Ja, men för oss är det nog inte mer att vi sätter oss ner. Det är väldigt sällan vi sätter oss ner och tänker att nu ska vi tänka på en ny programidé. Utan ska vi göra slut så börjar det som att vi såg filmen från ett bröllop som blev viral för något år sedan kanske. Det var en präst på Irland som sjöng Halleluja. Du kan lägga in några sekunder i den här om du vill. Du kan lyssna på den lite grann. Såg du det klippet? Han står och sjunger Halleluja.
Just det.
Ja, och så sjöng han så jävla bra akustiken i kyrkan. Och så klipper de till bröllopsparet som står och gråter. Och de här i kyrkbänken som vi, fan vad starkt det där är. Alltså det är någonting med bröllop. Tänk om vi skulle göra en serie när vi åker på 8 bröllop i sommar. Och dels berättar man kärlekshistorien bakom paren. Man träffar liksom brorsan till brudgummen som är skitnervös för att hålla sitt tal. Man kanske peppar honom och coachar honom lite grann. Man kanske kan fixa någon som kommer in och sjunger. Du vet, så man får det här gåshudsögonblicket. Det är fan vad härligt. Så var vi liksom, var jävligt inne på ett kärleksprogram och så här happy endings och sådär. Men så var det någonting som bara så fan, det är också någonting som är lite slätstruket med att det bara är så jävla lyckligt hela tiden. Sen kan man säkert liksom gräva fram någon misär i det där också, att det är någon anhörig som inte har kunnat komma för att liksom hon dog året innan. Det kan, om man nu låter krass och liksom kalkylerande här, men det skulle man säkert kunna få in. Men det var någonting i det som bara, man kände att det var som att man hade överdoserat på socker redan man innan man ens hade börjat spela in. Fan vad gulligt det här kommer bli, fan vad puttenuttigt. Okej, men om vi tar motsatsen till bröllop, vad är det? Ja, men det är när det skaver. Och det kan man ju känna igen i själv om man är i relation, man har varit i relationer. Så här, när man är i det här läget, fan, är det värt att hålla ihop det här eller inte? Där finns det ju någonting mer kanske att berätta om än bara lycka. Och då bara, whoosh, kastar vi ut det gamla. Som redan var klart, Kanal 5 hade redan beställt det. Så ringde vi upp dem och sa, nu vill vi nog göra ett annat program istället. Alltså, vi älskar ju dem på Kanal 5 på det. Ibland får vi krönikörer som skriver, de borde vara på SVT, Filip och Fredrik. De gör SVT-lika produktioner och så SVT som bra plats och sådär. Det är det kanske. Men det, man fan inte får glömma bort med Kanal 5 att vi kan göra sådana där saker. Vi kan ringa någon så här, 2 veckor före inspelningsstart och säga, nej, vi har skickat det där programförslaget. Nu vill vi göra raka motsatsen. Och så säger de, okej. Så ringer de tillbaka 3 timmar senare. Nej, men vi litar på er. Så att det är ju asmäktigt. Men ofta är det så idéer föds att man kanske är, man har någonting. Åh, tårar på bröllop, det är starkt. Det finns mycket där. Okej, men efter ett tag inser man att tvärtom, där finns det också någonting. Så att det är mer så.
Recensenter har ju kallat er för att ni gör mobba tv och sådär också. Hur känns det kring det? Alltså den kritiken liksom?
Men så här, man kan liksom egentligen inte tycka så mycket. Det värsta är så, det enda jag kan bli förbannad på, det är ju liksom när recensenter säger, de åker dit och är ironiska. När de tillskriver en känslor och avsikter man inte har, och det vet de inte om. De kan skriva så här, det känns som att de åker dit för att mobba. Ja, då det är fair enough, då har vi kommunicerat det dåligt, eller så har de en felaktig.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
bild, eller en viss bild av oss. Men när de skriver att egentligen är de bara ironiska, egentligen är de inte intresserade, de låtsas bara stå med så här. Då kan jag säga, men lyft luren och fråga. Då kan jag säga så här, men vi är intresserade, vi bryr oss på riktigt. Men så, när folk tillskriver en det, då blir jag förbannad. De får tycka vad de vill, och det är så de försörjer sig och betalar sina räkningar. Men jag blir förbannad när de påstår att man har avsikter man faktiskt inte har. Och jag menar, jag kan inte ens... Det är klart, när vi gjorde Ursäkta röran, och det är ett program på TV4 för 12 år sedan, då fanns det ju stenhårda och elaka drag i det.
Men var inte det kommunicerat från kanalen också att det skulle vara det?
Ja, men det kan inte jag skydda mig bakom. Det måste jag ju som upphovsman stå för vad jag gör, och det gör jag också. Så här, då, vi fick frågor där liksom, att tycker att det är schysst mot den här personen att ni gjorde det här? Och då sa vi så här, ja, det är klart att det inte är schysst, men det är kul. Och som jag tror vi uttryckte det, på den svarta humorns altare måste det ligga ett och annat offerlamm. Och det, tidigare har det varit mer coolt och acceptabelt i humorsammanhang när folk gör satir genom att klä ut sig till andra och gör karikatyrer. Och jag minns att vi gjorde en elak intervju med någon som Emma Andersson hette hon, som då kallades för Robinson Emma, när vi ställde massa frågor till henne som anspelade på nazismen, och hon genomskådade inte det, och så blev det någon slags krock där, och den, vi tyckte den var liksom en rolig bild av historielöshet bland unga människor, och kanske hade vi kommit undan med det lättare om vi hade sagt obs, detta är en ironisk drift med unga människors historielöshet, titta här. Men vi tyckte det var så tråkigt att förklara oss, vi bara så skicka ut det istället liksom. Och då gjorde att det blev mycket mer omtalat. Och sen så var det någon som skrev på Expressen om kulturmänniskor, det minns jag fortfarande, för jag tyckte det var så felaktigt och dumt, att den där sketchen eller det där inslaget hade blivit roligare om någon hade klätt ut sig till Robinson Emma istället. Och det är ju så här totalt motsatt syn på vad jag tycker är roligt. Jag tycker att verkligheten alltid är mer spännande och intressant än det påhittade. Det är det jag menar med dokumentär också, att åka ut och filma av saker som sker på riktigt. Om det också svänger, så tycker jag att det är starkare än att bara hitta på någonting i en laptop och sen få skådisar utföra det. Samma sak här, att klä ut någon till Robinson Emma och antyda att hon inte vet någonting om historien, det tycker jag är elakare än att hon... Det är klart det är mer smärtsamt att se henne på riktigt då. Jag säger inte att hon är korkad för att hon inte genomskådar det här. Hon kan ha huvudet på andra, hon kan tänka på annat och liksom... Det där var bara en intervju och sådär. Men att klä ut någon till henne och utgå från att hon är korkad, det är en föråldrad syn på satir och humor i min bok.
Men ångrar du att ni gjorde det?
Nej, nej. Jag ångrar ingenting. För, alltså jag ångrar saker som har blivit dåliga. Det tycker jag, hela programserier, enskilda program, enskilda idéer. Så här, fan vad dåligt det blev. Ja, shit happens. Och det är inte hela världen liksom. Det lär man sig någonting av det. Men det är ingenting... Vi är inte liksom så... korkade. Jag tror att en del människor inbillade sig att Ursäkta röran, och framförallt det programmet som det blev väldigt mycket storm kring. Herregud, dina lyssnare är säkert unga, många av dem. De var knappt födda när det här kändes. Men det finns ju på YouTube många av inslagen. Men folk trodde att vi bara satt och söp och gick ut med en kamera och körde. Det här var ändå så här, vi hade ju kollat på program som liksom Ali G, vi hade kollat på det var mest Ali G om jag ska vara ärlig. Ja, men så här, hur kan man belysa saker och ting genom att låta verkligheten krocka med falska förespeglingar? Det är egentligen vad det handlar om. Hej, vi gör en intervju för ett musikprogram. Verkligheten är att människan sitter där och blir intervjuad. Falska förespeglingar, det är inget musikprogram. Det här är ju ett humorprogram, och du kommer i värsta fall bli avklädd nu, och så blir det komiskt liksom. Det där hade vi tänkt igenom. Vi hade liksom en avsikt med alla de här inslagen. Och de som blev riktigt dåliga, eller det man kände, det här har vi inte tänkt igenom, de stekte vi innan.
Men hur fick ni det programmet? Jag vet inte, det var så Sidekicks på Hello Sydney.
Innan, ja.
Sydney USA, exakt.
2 år innan, ja. Mm. Det här fick vi för att vi gjorde en pilot tillsammans med en kille som heter Martin Persson och en annan kille som heter Henrik Bastin.
Inte Chibi Persson?
Nej, det hade varit jävligt mäktigt. Nej, det här är en annan. Martin Persson gjorde senare en annan del av Köping, och vi har jobbat jättemycket med honom sen dess också. Men vi gjorde en pilot, så då var vi ute med en jävla handhållen kamera, och det var ju extremt liksom do it yourself. Vi gjorde massa inslag. Några av dem sändes senare. Det är ett inslag när jag går in på en golfbana med en tuta, och tutan en kille ska slå en drive, och så missar han och så blir han vansinnig. Det var ju bara, vi åkte ju bara ut och gjorde det efter att vi hade snackat igenom det innan, såklart. Men då visade vi upp det för TV4, och de, ja, jag tror bland piloter så var den nog ändå jävligt stark, just för att den var på riktigt. Det hade ju hänt de här grejerna liksom. Men det är så väldigt många människor får chansen. Jag får ju ofta frågan så här: ni verkar ha ett så skönt liv och jag vill göra precis det ni gör och så här, det verkar så gött. Och så är de otåliga, så är de 17 år och vill göra det här och nu, och det förstår jag. Även om jag var liksom 28, 29 nästan när vi spelade in piloten till Ursäkta röran. Så att vi hade gjort massa saker innan det, och så mycket räkmacka som det ser ut har det inte alltid varit. Och piloter, det är alltid det jag får säga, men gör någonting, nu är det ju billigare och enklare än någonsin att göra det. Och så folk hatar att höra, lägg det på YouTube, för att tänka, fan, då är det ingen som kommer att kolla. Nej, men är det bra så kommer de att göra det. Hade YouTube funnits 2002 när vi gjorde Ursäkta röran piloten och vi hade lagt den på YouTube, och det är inte den grejen som vi gjorde, det vill säga den där sortens TV, inte hade varit så uttjatad som den kanske är nu, då hade den nog blivit ganska stor, för den var bra. Så att det handlar ju bara om det, man får försöka göra bra grejer.
Men hur mycket tror du det handlar om att sticka ut också? För att du blev väldigt omtalat ju. Tror du som det hade en del i att ni kom fram på ett sätt som...
Ja, det tror jag att det blev. Det var ju att det gick på TV4. Hade det gått på ZTV hade ingen brytt sig. Nu gick det på TV4 som en sån här familjekanal, och det är så här sunda värderingar och hit och dit. Så liksom, är det här... Folk ringde ju till TV4 innan det ens hade haft premiär och sa att det här är det sämsta de någonsin har visat. Det var ju väldigt laddat alltså. Och då fanns det inte så många. Jag tror att nu, efteråt har ju, efter att, jag menar, Big Brother hade börjat gå då och sådär också. Men nu händer det så jävla mycket. Så att jag vet inte, för att det kommer såna här grejer, du vet, det kommer kungen av Tylösand, det blir det skandal. Det kommer skandaler jämt. Så här, inte för att det är nytt, utan för att kvällstidningarna måste ha innehåll. Det är väldigt mycket det. Så då kommer det liksom skandaler. Och det kan säkert vara en skandal, vad vet jag. Jag kan inte definiera vad en skandal är. Men en skandal blir ju mer spännande i mitt tycke om det inte har hänt tidigare. Många av de skandalerna som publiceras år efter år är ju bara liksom idisslat av sånt som har hänt tidigare.
Men vilket av alla program ni har producerat är du mest stolt över då?
Svårt ju. Inte för att vi har gjort så jävla mycket bra, det är inte det jag säger. Men det är alltid grejerna, tror jag, när man har gjort på fältet, när man har just lyft på stenar och hittat grejer och visat saker som existerar i periferin. Det är ju roligast, tycker jag. Och på så sätt fanns det en serie som heter 100 höjder, när vi träffar original då, ute i landet, i hålor och i mellanstora svenska städer och sådär. Det är liksom vår tanke var att de här originalen finns i alla städer, men jag vet själv hur det är. Ingen pratar med dem. Ingen frågar varför de har en brandhjälm på huvudet varje dag sedan 1969. För att man pallar liksom inte riktigt. Det verkar lite för konstigt. Och det är nästan lättare att göra när man blåser in med en kamera. Så det tycker jag blev... Det var upp och ner såklart. Men det tyckte jag... Det är nog ändå det jag skulle säga ändå. Sen fanns det en massa brister i det. Det var bara en massa gubbe, kärring, gubbe. Så här. Alltså, det var bara möten efter varandra. Det fanns ingen större tanke i berättandet av det. Men det kanske inte behövdes med det heller. Det kanske var perfekt att det var 7 minuter gubbe och sen klart. Liksom. Men det tycker jag nog var kul att vi gjorde. Sen finns det, ja, det finns andra. Jag är stolt över ganska mycket grejer. Men, och på samma sätt som jag är föraktfull med mycket. Men ja, på något sätt gillar jag det.
Hur är det att vara så tätt sammankopplad med en annan person som är Filip?
Ja, jag har verkligen inga problem med det egentligen. Alltså, för det är ju det som är, antar jag, är en följd av frågan, att det ska kunna vara jobbigt och sådär. Men jag tycker inte det. Jag tycker att det är, jag möter också väldigt många människor som jobbar med liknande saker, som tycker att det är så jävla, som är avundsjuka på att det är skönt, måste vara skönt att ha någon att bolla med och liksom, och att det blir mycket roligare. Man åker iväg till Sibirien och filmar av ett band i VM eller något sånt där. Det är att ha någon att dela liksom både de här minnena med, och att, ja, men jag tycker bara att det är positivt. Det är bökigt ibland för att vi bor så långt ifrån varandra nu. Men det kan också vara bra, för jag tror vi hade slitit hål på varandra om vi hade liksom suttit ihop som vi gör, som det ser ut som att vi gör i TV. Liksom.
På vilket sätt kompletterar ni varandra då?
Men han är mycket... Han är bättre än jag på att tänka utanför boxen, om det gamla uttrycket får användas. Jag är nog bättre på att rita upp boxen, att det är gött att ha en box och sådär. Men han kommer på lite mer... Han är lite snabbare på att komma på... Ja, men fan, vi kan göra någonting som är här borta istället. Han är bättre på det än vad jag är. Sen tror jag att jag kan vara bra på att liksom få lite ordning på hans idéer. Och att vi lite skämtsamt och vulgärt så brukar vi säga att det är han som sprutar och jag som bestämmer när vi ska svälja. Att det kommer massa idéer från honom, och då kan jag tycka, ja, men där har vi någonting. Men vad händer om vi tar den idén och stoppar den här istället? Så att på så sätt är vi ganska bra. Och så där är det säkert med många som jobbar ihop. 2-2 eller hur många man nu är, att man har olika sidor av varandra som liksom gör att det blir bättre.
Såklart, men trivs du att jobba i grupp? Liksom?
Ja. Jag tycker det är kul ibland. Jag skrev en artikel om den här Bob Dylan-koncernen för Dagens Nyheter. Han har sommarpratat, jag har sommarpratat. Det är kul att göra saker själv också. Men även då har man någon att bolla med. Om man är redaktör eller så har man någon, du vet, någon som producent som man kan. Det är tråkigt att existera i ett vakuum. Det är kul att ha någon att studsa med. Och att göra enskilda saker ihop, eller själv, med någon annan kan ju också vara givande. För då får man ju lite nya intryck. Jag vet ju ungefär vad Filip tycker om vissa idéer. Och där är vi ganska i synk på ett jävla härligt sätt. Men det kan ju då vara uppfriskande då att studsa med någon helt annan person.
Men kommer du ihåg första gången du träffade honom?
Ja, det var sommaren 96. Så hade jag ett fast jobb på Pauls bageri, höll på säga. Men nu blir det Håkan Hellström. Men sommaren 96 hade ett vikariat på Aftonbladet. Och han hade också det. Och jag minns att det var en sån här välkomstlunch för alla vikarier. När man skulle käka någon risig pastasallad eller något sådär. Och då satte han sig bredvid mig, för att vi var liksom, ja, med samma sorts figurer, vikarier på nöjet liksom. Så det var första gången.
Hur var det då?
Jag minns att han log väldigt mycket. Jag tror att han var lite nervös för hela den här nya situationen han var på Aftonbladet. Sådär. Så att, jag minns att han log väldigt mycket. Och sen så, jag vet inte om det var samma dag eller två dagar senare eller något, så hade han fått biljetter till någon konsert. Så hade han ingen att gå med, så frågade om jag ville gå med honom. Och då fick vi liksom en anledning att umgås utanför jobbet. Och då träffades vi hemma hos honom i hans lilla lägenhet och drack. Jag tror vi var lite nervösa också, så här, man lite blyg inför att träffa någon ny, så vi drack jättemycket för att skydda oss bakom det. Och sen gick vi på den här konserten och så blev det fullständigt nattsvart för oss båda. Men det var en jävla härlig kickstart.
Men kände det aldrig att det klickade direkt? För vissa personer, så man känner väl att man klickar med vissa bättre än andra.
Ja, men vi klickade nog, men det finns också ganska mycket önsketänkande inbegripet där, på så sätt att man vill ju så hemskt gärna att det ska klicka med någon. Samtidigt som man inte vill vara för tydlig med det, för det blir lite patetiskt liksom, att så här, hoppas att vi kan bli vänner nu. Då blir man ju, det kan ju bli obehagligt, stalker-varning liksom. Så att jag tror att det klickade inte riktigt på riktigt förrän vi bilar igenom USA ihop. Och det var liksom ett halvår senare. Det kan man inte göra med vem som helst. Det kan, för då, ja, men om man inte är kompatibel med varandra, då blir en sån resa ganska jobbig. För det är extremt intensivt ju.
Ni har ju sån extrem USA-kärlek, känns det som. Vart kommer den ifrån?
Ja, den kommer nog från den här resan. Alltså, sen var det ju så här, man matades ju med det där när man växte upp. Det var inte så mycket intryck man fick från andra länder i televisionen. Och så här. Det var liksom, det var USA. Och om det var en tv-serie som Dallas, när man fick se hur Texas såg ut, eller om det var liksom Woody Allen-filmen när man fick se hur New York såg ut, eller om det var Seinfeld, man fick se hur New York såg ut. Jag har alltid haft en väldigt stor längtan till USA. Av den anledningen tror jag att man har sett så mycket, fått så mycket intryck från filmen eller tv. Och den där första resan var ju, då var man i veckan i New York först, och det var helt otroligt. Och sen fick man bila genom hela liksom södern, och det var ju fantastiskt. Jag tror att hade den resan varit gått sämre, så hade man nog inte alls, jag vet inte hur, jag har varit i USA 40 gånger kanske sen dess. Säkert.
Ja, det är otroligt. Det är ju,
ja. Ja, men det är för jag ska dit i övermorgon med min familj i 3 veckor. Det är en jävla tur att min fru gillar det så mycket.
Men hur kommer det sig att ni åker dit från första början?
Jag och Filip?
Ja.
Nej, men vem fan vill inte åka genom USA?
Nej, men bestämmer ni bara, ja, nu ska vi bila genom USA?
Jag kommer faktiskt inte ihåg hur idén föddes, men
det är ju ingen liten resa liksom.
Nej. Men nej, jag det minns jag inte. Men att det verkade oemotståndligt bara. Och vi hade inte pengar. Alltså när jag kom hem hade jag 26 spänn kvar på kontot. Helt blackad var jag. Och hade liksom inget jobb. Jag var lärarvikarie också. Så jag var helt utblottad efter det där. Jag åkte upp till Sundsvall. Fick bo hemma hos mina föräldrar i 2-3 veckor. För jag hade liksom inte råd med hyra ens. Och sen fick jag liksom börja ha någon strategi för hur jag skulle börja försörja mig. För jag satte allt på ett kort. På det där jävla USA-kortet liksom. The next stop's where I get off.
Just nu är ni med på spåret.
Mm.
Och jag... Du får inte säga hur det gick, för jag vet att allting är inspelat och klart. Men jag är ju helt övertygad om att ni tar hem det där i år. Emellanåt så känns det som att du är, med all kärlek nu, med lite autistiskt.
Ja.
Du är, eller både du och Filip, extremt allmänbildade. Håller du med om det?
Ja, på spåret tycker jag Filip är vassare än vad jag är, ärligt talat. Vissa grejer kan jag liksom pricka in. Jag får ångest nu när du säger att du tror att vi tar hem det, för att så höga förväntningar ska du inte ha på oss, ärligt talat. Men, okay. Ja, men så, det gick bra, jag ska inte säga mer. Och det är jätteroligt att vara med där. Även man är också med för att man är skyldig Christian Loken tjänst, för han har varit med i något annat program 2 år tidigare, så att det är inte så att man sitter där för att fan vad sugen jag att visa upp mina kunskaper. Det är ganska jobbigt att sitta där. Det är inget kul, tror jag, att vara Epstein och Nordegren och vara liksom kulturella giganter på P1 och få råsop i 2 matcher och åka tillbaka till jobbet sen. Tror jag är tufft. Inte lika tufft som att jobba i en kolgruva i Chile, låt säga, men utifrån ens egna vardag liksom. Men vi är väl hyfsat, jag tror också på spåret, det finns tusen olika programformat där vi skulle funka sämre. Jag tror att På spåret är ganska lämpligt för oss, därför att vi är hyfsat på ordvitsar. Om de säger att vi är på väg mot en televiserad golfklubb, då kan Filip tänka GKs. Fan, det är ju varuhuset i Ullared. Det har ingenting, det är inte så mycket med allmänbildning att göra som att man kan lägga ihop GKs. Alltså, så att jag tror att vi är rätt lämpade. Och vi är också tv-människor, så vi förstår kanske lite grann hur i ryggraden hur frågesporten är uppbyggd och sådär. Medan man kommer in från P1 och kan vara hur allmänbildad som helst. Ja, men det är inget snack om att Epstein Nordgren är förmodligen kan fler saker än vi, men de är inte lika lämpade då för... Det var två stycken som vi mötte i På spåret och som vi besegrade. Men vi är väl okej, jag tror vi är okej. Men
ni är ju mer allmänbildade än gemene man.
Ja, det kanske vi är. Det är möjligt att vi är. Men vi är väl ganska nyfikna på saker liksom. Då fastnar vi saker bättre.
Hur tillskansar du information då?
Det är inte, ja, men jag tycker om att se dokumentärer på tv och film, och jag försöker läsa lite tidningar, men jag läser ju DN, så läser jag skummiga kulturdelen på 2 minuter, kastar ifrån mig den i avsky för att det inte bjuds på någonting den här gången heller. Sen tar jag med en huvuddelen och tänker nu borde jag läsa, men gör jag inte så ofta. Jag tar in så mycket. På Twitter läser jag ganska mycket länkar, så Twitter är nog min största källa till liksom.
Ja, det är så.
Ja, jag följer ganska många människor, så det är liksom, det blir ganska mycket snabbskrollande, men man får ju mycket bra länkar där liksom.
Jag har förberett ett litet quiz till dig.
Jag kommer att vara chanslös. Men ja, kör.
Vi får se. Vem var USA:s president år 1939?
Det är ju inget problem. Det är Franklin Delano Roosevelt.
Ja, det är rätt.
Också enda president som satt i 4 mandatperioder.
Just det.
Men sen dog han mitt i den fjärde såklart, men ja.
Vem var USA:s president år 1974 då?
Det var både Richard Nixon och Gerald Ford.
Ja, det stämmer också.
Han avgick ju då. Det är så där kan jag, men fråga vem som är ministrar i Sverige så är jag helt körd. Det kommer väl inte. Ja.
Vart föddes Bruce Springsteen?
Oj. Det är i delstaten New Jersey antar jag, men vilken stad antar jag?
Ja, men New Jersey var ute efter det.
Ja, okej, ja, men då så. Titta, kom ihåg nu vad duktig jag är nu när det börjar fallera här senare.
Vart kommer Leonard Cohen ifrån?
Kanada. Och ska jag gissa stad så skulle jag väl gissa på Montreal.
Ja.
Ja. Det tog jag bara för att Bob Dylan gjorde en spelning där i Montreal, och så drar han en låt och så säger han "This is for Leonard if he's still here." Och då var Leonard Cohen i publiken.
Man tänker ju inte, lägger ju inte märke till sånt där.
Nej, men jag med Bob Dylan märker jag, lägger ju märke till allt. Nej, men vissa grejer i min så kallade allmänbildning kommer ju av att allt som har med Bob Dylan att göra fester. Och då kan Bob Dylans universum kan bli ganska stort om små detaljer tillåts ta plats också. Så att det finns ju mycket jag kan som jag kan för att Bob Dylan har pratat om det. Så att sen det finns en begränsning även till det universumet, men Montreal med Leonard Cohen bevisligen då.
Vad är den kemiska beteckningen för svavelsyra?
H2SO4 kanske.
Ja.
Ja, det var bra.
Okej, vi fortsätter. Vem fick Nobelpriset i litteratur förra året? Alltså 2013.
Alice Munro?
Vilket år gick första avsnittet av tv-serien West Wing?
Oj, vad svårt du. Jag skulle tro att det var 1998 eller 1999. Får nog säga 99.
Stämmer också.
Bra.
Vilken är huvudstaden i Uganda?
Ja, det vet jag, för jag har precis varit där, Kampala.
Ja, var du där nyss?
Jag var där i augusti.
Ja.
I 6 dagar.
Oj, vad gött.
Det hade jag aldrig kunnat annars, men nu är det tur att jag kommer ihåg det då.
Vilken är huvudstaden i Costa Rica?
Kan det vara Caracas?
Nej, San Jose.
Mm.
Från vilka exakta datum var det första världskriget?
1 augusti 1914. Ja. Eller 3 augusti?
28 juli.
Okej, det kanske det är. Fan. Ja, 1914. Till... Jag håller på att lyssna på en 16 timmars lång podcast om första världskriget nu.
Okay.
Jag har 1 timme kvar. Så jag har inte kommit fram. Den är otrolig. Den heter Hardcore History, heter den här podcasten.
Finns på iTunes.
Han har gjort 50 avsnitt. Han sitter själv och pratar i 3,5 till 4 timmar om historiska händelser. Och om jag är intresserad av det så är det helt fantastiskt. Och det här är då ett trippelavsnitt om första världskriget som heter Blueprint for Armageddon. Och det är sammanlagt 16 timmar långt. Helt, helt. Det är också vad man också kan göra med en podcast.
Ja, visst.
Det är som en ljudbok egentligen. Men det slog i slut 1918. Jag gissar att det var... Nej, jag kan inte... Oktober 1918.
11 november.
Okej, okay, ja.
Hur gammal är Ingvar Oldsberg?
Svårt. 71.
69.
Ja.
Ifrån vilken stad kommer Gunde Svan?
Dalarna.
Ja. Vilket år dog Mark Twain?
Jag chansar på 1898.
Du får tre alternativ.
Ja.
1902, 1908, 1910.
1908.
10.
Okej, okay, ja.
Men du sätter ju de flesta där.
Ja, men det var alltid när jag kan så också känna att det är lämpat för mig. Det är som i filmen Slumdog Millionaire, när han råkar ha upplevt allting som han sen kan. Och jag tycker alltid när jag kan någonting, men det är klart jag kan det. Men annars sidan, Dalarna har ju ingen relation till. Det bara jag vet att han har sagt det någon gång.
Ja.
Men ja, vissa grejer fastnar. Men som sagt, det måste finnas ett grundintresse där. Jag kan alltså, om du frågar mig om ministra nu, eller till och med frågar mig om partiledare. Be mig räkna upp partiledarna i Sverige, så kommer jag nog misslyckas. Ska vi prova det?
Centern.
Annie Lööf. Ja, det är ju, jag vill inte sitta och göra det. Det är ju för att man sitter och skryter om jag kan. Men så här, Göran Hägglund är väl inte längre... Eller är han det fortfarande?
Ja, han är.
Det är han. Mm. Jan Björklund. Ja, jag kanske kan dem. Men det är fan på gränsen. Alltså, det är ju, jag är ju jättedålig på
sånt. Utrikesministern och sånt nu, det är ju helt omöjligt, eller?
Ja, i den här regeringen, ja. Mm. Men det känns så skakigt. Det är också sådär att man... Jag tänker att man väljer sina strider i livet i stort, liksom. Och det är samma sak här. Det här är så stökigt nu att det är lika bra att släppa. Förutom att man givetvis ska gå och rösta, då ska man ta det på allvar. Men att liksom lära sig nu vilka ministrar som är, det är pointless. Det får inte plats.
Mm.
Hårddisken är full.
Kommer tillbaka i mars igen.
Ja. The next stop's where I get off.
Hur mycket tid lägger du ner på kläder?
Ingenting.
Ingenting?
Alltså det är så lite... Jag kan ibland chockera mig själv och köpa jävligt dyra kläder och gå in i någon så här... Det är, visst man är, har det också med jobb att göra. Det är bra om man ska stå på i Globen och ha en fin kostym. Det är lätt att motivera då. Men jag har väldigt mycket så här strump med hål i och sånt där för att jag inte orkar. Och det värsta jag vet är att köpa brallor. Att ta av mig brallor och prova dem. Nej, nästan ingenting.
Men får ni kläder av Kanal 5?
Nej, alltså om vi skulle uppvakta, om vi skulle ha folk, som det blir allt vanligare att folk har så här sponsor och grejer så här, managers och agenter som hjälper dem och så ringer de och ska... Ibland inför i produktioner så kan ju så här, nu säger de, nu Oskar Jakobsson vill ge er två kostymer. Jättebra, då slipper jag liksom gå och fundera på det. För jag, i och med att jag är så ointresserad av det så... Eller jag kan tänka så här, det här är en produktion när vi ska ha kostym. Det kan jag tänka, det är... Ska vi nu leda det här och intervjua den här personen eller leda en kristall? Ja, men då ska det vara kostym. Ja, då får den inte, behöver inte den vara rosa för då känner jag utklädd, då får den gärna vara mörk. Jag tänker vissa såna grejer. Men det är framförallt att jag vill kunna koncentrera mig och inte behöva tänka på fan vad fånig jag ser ut när jag har en näsduk som sticker upp i fickan. Men sen ska man också veta det också, dock är det sånt folk inte alls som för kvinnliga programledare. De får ju väldigt mycket objektifiering och mycket så här vidriga kommentarer och sådär. Men om Filip har en tokig frisyr, då är det det man får kommentarer om. Eller om jag har en viss sorts slips, då är det det man får. Så därför ska jag förstå så här nyhetsuppläsaren som vill ha så diskreta, så att folk ska lyssna på vad de säger händer i Ukraina, snarare än att tänka vilken jävla slips han har.
Men om ni är ute på fältet då, liksom, tar du på dig det som ligger överst? Eller?
Ja, men det gör jag. Och där kan man ändå tänka till. När vi gjorde 100 höjdare minns jag vi tänkte på det. Då pratade vi om, vi kan inte ha för snygga, flådiga kläder nu här. Vi kan liksom inte gå omkring i en acne-kostym när vi går omkring på en åker med någon som liksom bor i skogen sedan 1959. Det blir för fånigt. Då ska man se ut som jag gör nu med jeans och en tröja bara. För det är ofta så man ser ut. Då får vi liksom inte klä upp oss till programledare, för det blir... Det blir fan sjukt.
Du verkar ha en förkärlek till randigt.
Det tror jag. Jag tror att när jag började köpa kläder, vilket i många fall blir det när jag är 15-16, jag började köpa kläder när jag var 23 kanske, flyttade till Stockholm, då var det väldigt randigt som gällde för mig. Och det sitter nog kvar i någon mån. Fast jag tror att jag tonat ner det där lite grann kanske, men det är väldigt... Jag stod och valde med den här väldigt trista ljusblå tröjan jag har på mig nu. Och en blåvit randig i morse. Eller stod och valde. Jag gjorde blixtsnabbt beslut och så kände jag pallar inte ha. Jag har alltid på mig den andra den randiga tröjan. Ja, men i och med att vi syns ganska mycket i media så jag har inte hur mycket kläder som helst. Jag har ganska begränsat. Men det är som ibland när jag ser bilder på mina gamla idoler, om det är Dylan eller vem det nu är, så säger, fan, han har samma gitarr där som han hade året innan. Ja, men hur många, ska han ha en ny gitarr varje gång? Han gillar väl en viss gitarr liksom.
Men kan du bli trött på det att folk liksom kommenterar hur det ser ut?
Nej, eller? Vad fan, det har jag inte rätt till. Det har, det, de får ju säga vad fan de vill av mig.
Du tar aldrig åt dig när någon säger någonting liksom?
Nej, men så sa bara när de säger, säger saker som inte är sanna då, men samtidigt, vad ska jag göra åt det? Om jag blir för irriterad av det. Alltså, här, ni träffar den här personen bara för att ni ville driva med honom eller henne. Och jag inte tycker det själv, då blir jag förbannad. Men det är heller ingenting jag kan göra. Jag har aldrig liksom skickat ett mail till någon och sagt, hör du, så här, det bara låter det bero liksom.
Mm. Är det någonting som du skulle vilja göra med det då?
Skriva tror jag. Att jag både skriva och uppträda live tycker jag och Filip är jävligt roligt. Det är kul att skriva om det är en bok eller artiklar eller vad det är. Det är väldigt kul. Och det är fruktansvärt kul att liksom åka runt i konserthus och uppträda. Eller om man fixar en teater och gör det liksom stationärt. Det är jävligt roligt med den direktkontakten. Men det är så mycket som ska hinnas med. Ja, men det är svinkul att ha det här bolaget också. Och det tar ju också mycket tid och bör göra. Så att det är ju...
Får du den skärdelen också när du typ gör företagsgig och sådär eller?
Ja, men jo, jag vet att många ståuppkomiker tycker att det är ett horjobb att göra det. Men då är det för att de går ju bara in och kör skämt som de vanligtvis kör på Norra Brunn där folk är kanske lite mer taggade. Men om jag gör ett företagsgig så är jag ofta moderator eller pratar med någon. Och så då blir det ju en unik upplevelse för mig. Jag har ju aldrig gjort det tidigare. Jag tycker alltid att det är jävligt roligt. Men jag hinner inte. Jag har kanske gjort 2 företagsgig på hela året. Jag hinner liksom inte. Och det är också det där. Ska man då... Jag reser så mycket ändå och har så mycket att göra. Ska man då vara borta ännu en kväll från barnen? Även om det är bra pröjs, då tackar jag herre nej till det.
Är det någonting som vi inte har pratat om så du trodde jag ville prata med dem?
Ja, nej. Men nej, jag tycker att... Vi har väl ringat in en och annan sak här på ett bra sätt.
Tusen tack för att du tog dig tid.
Du, tack ska du ha. Härligt.
Härligt.
Får vi en handskak lite vagt i bakgrunden där.
Talk about it. You may rather be choking on it today, whether you like it or not. The words come stumbling out. The next stop's where I get off.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.